Sportsnack, Sveriges nya sportradio, och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Ni lyssnar på Inside Hockey här på Sportsnack, eller kanske er poddspelare, med mig Uffe Brin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com. Peter, vi har nått hela vägen fram till SM-finalen i ishockey, och där möts Skellefteå och Rögle med start här senare i veckan. Inför säsongen, jag vet inte riktigt, Skellefteå och Rögle var kanske inte de där lagen jag riktigt gick igång på, utan det var, personligen så var det så här, ja men Färjestad ser sjukt bra ut, Frölunda ser bra ut, och det var ju våra bägge guldkandidater här. Men nu vet jag att du sitter borta i Nordamerika såklart och har inte samma möjlighet som tidigare att följa den svenska hockeyn på hemmaplan, men bara baserat av vad du har upplevt, vad känner du kring de här två lagen?
Nej, men SHL är ju, precis som NHL, det är ju en maraton och inte en sprint. Och jag menar, det Frölunda vi såg rada upp segrar fram till jul någon gång såg ju helt oslagbara ut. När vi splittade för JVM där någonstans runt jul så kändes det ju helt givet att Frölunda skulle ta hem det här guldet, för de bara vann ju, vann och vann. Och sen helt plötsligt så bara vände det. Och de backar ju in i slutspelet och får ju aldrig något riktigt fäste där heller. Skellefteå har ju smygit upp och smög ju till och med förbi. En otroligt fin avslutning på säsongen, precis som Rögle också lite grann hade. Framförallt har ju Rögle hittat formen i slutspelet. Skellefteå har ju sett starka ut under hela vårkanten egentligen. Så att det är väl kanske de två formstarkaste lagen som möts helt enkelt. Och kanske de två lagen som har en laguppställning bäst lämpad för att lyckas i slutspel också. Särskilt om man tittar på Rögle som ju är... Jag hade väl nästan lite Växjö som favorit i den semifinalserien där, men de imploderade ju fullständigt mot ett stort, starkt, tungt och elakt Rögle. Så att det blir ju en final som verkligen är värd att se fram emot här.
Ja, men verkligen. Jag tycker Rögle, jag tycker det är svår faktiskt att tippa. Jag menar, Rögle, efter att de lyckades med den där fantastiska vändningen mot Färjestad, alltså 0-3 matcher till 4-3, så har det känts som att de liksom bara varvade igång och käkade upp Växjö ett nafs mer eller mindre. Och det, jag håller med dig, jag hade förväntat mig en ganska lång och tuff serie där mellan de båda lagen. Att Skellefteå skulle klara av Luleå, det, jag ska inte säga att det var givet, Luleå var ändå regerande mästare, men där kände jag var mer liksom tydlig favoritskap. Så att jag tycker ändå, det känns som att Rögle går in där med jäkla swagger, som det ska bli intressant att se om liksom det räcker för att, ja, men på något vis få en kull den här storfavoriten som ändå Skellefteå har vuxit ut till. Ja, jag har sagt 4-3 matcher till Skellefteå, men det känns ganska ovisst på förhand.
Jag tycker väl att Skellefteå har den bättre spetsen, men man tittar på en spelare i Rögle som Calvin DeHaan till exempel, så som han har klivit in och liksom, ja. En sån spelare blir ju, det kan ju verkligen bli tungan på vågen. Jag menar, försöka göra mål i powerplay på Rögle just nu, det är inte alldeles lätt. Jag menar, kan man störa Skellefteå och liksom någonstans ta bort självförtroendet på deras topplina där, så är ju väldigt mycket vunnet. Rögle är ju ett lag med extremt självförtroende nu. Nu går man ju in i sin andra SM-final på relativt kort tid ändå. Och jag menar, de kommer ha ett otroligt publiktryck nere i Ängelholm på sina hemmamatcher också. Så att det här ska bli en fantastiskt kul serie att följa. Och någonstans undrar man ju också Rögle att vinna sitt första SM-guld.
Ja, precis. Nu är jag inte ute på så mycket arenor längre i jobbet, så där, men det var alltid att komma till Ängelholm och Catena Arena som det väl heter numera. Det har alltid varit det favoritställe att besöka, just på grund av liksom inramningen på matcherna där och liksom den här gröna kulissen. Alltså varje gång man har varit där så har det gåshud, just på grund av hur de liksom får till det, publiken där, och liksom den passionen som verkligen brinner där nere. Men jag tänkte, du nämnde Calvin DeHaan där, det fick mig att tänka på, jag menar, i fjol han var så här han fick ju knappt spela i NHL. Och man tänker så här liksom, när Rögle plockar in honom, bara, men vad fan ska de med honom till? Och så går han in en sån jävla sheriff rent ut sagt i SHL. Och framförallt nu i slutspelet. Han missade den första matchen på avstängningen. Han fick där i slutet av grundserien. Men sen dess har han ju varit liksom massiv för dem verkligen. Och jag vet inte. Man kan inte dra för stora slutsatser. Men liksom en back som ja, men då knappt platsar NHL. Gå in och är liksom chef i SHL. Säger det någonting om skillnaden mellan ligorna? Eller ska man se det mer som att ja, men det här var ett specifikt fall med en spelare som var väldigt bra lämpad för att spela här, som hade rätt inställning kanske framförallt när han kom hit? Hur ja, tänker du kring det?
Jag tror det är det mycket som gör det. Vi har ju flera exempel på det här ändå där det har hänt tidigare med liksom veteranbackar som, alltså man kan dra sig till minnes Chris Lee i Färjestad en gång i tiden, många, många år sedan. Corey Murphy i Växjö, inte minst, som ju också var lite grann i samma kategori som Calvin DeHaan, även om Calvin DeHaan hade betydligt fler NHL-matcher på samvete tror jag än vad Corey Murphy hade, men Corey Murphy var ju också helt dominant på blålinjen där under ett par säsonger. Så att kommer en spelare med den här erfarenheten som kan flytta fötterna så bra och som har bra spelsinne, om en sån spelare kommer och fortfarande tycker det är väldigt roligt att spela hockey och är taggad inför uppdraget och förbereder sig väl på uppdraget, så kan det ju bli väldigt bra.
Mm. Ja, precis. Det ska bli intressant att se om det blir någon trend här att sportchefen i SHL letar efter veteranbackar från NHL som kanske ändå kan gå in och göra en så pass stor skillnad som han har gjort här. Från det ena till det andra, Peter. Det är ju nämligen så att vi har en svensk general manager. Vi hade en svensk general manager i NHL, men vi har inte längre. Patrik Alvin fick sparken av Vancouver Canucks här förra veckan efter, jag tror det var 4 säsonger på posten. Han har ju, det var en lite speciell situation där, jag tror vi var inne på det tidigare liksom med Alvin och Jim Rutherford som ju är veteran och har vunnit flera Stanley Cup som general manager, men som har varit president då och har varit hans officiella titel i Canucks och är fortfarande när vi spelar in det här i alla fall. Men Canucks, NHL sämsta lag, har haft en fruktansvärd säsong. Det känns som bara att skiten träffar fläkten i deras omklädningsrum varje gång numera. Det är bara några år sedan de var framme i match 7 i andra rundan mot Edmonton Oilers. Så fjolåret blev vad det blev, liksom konflikten mellan Elias Pettersson och JT Miller tog ju, var ju såklart, tog alla rubriker. Och sen nu den här säsongen så är det Quinn Hughes som försvinner och laget är sämst i ligan. Men dina känslor kring Patrik Alvin och det faktum att han inte längre har titeln som general manager i Vancouver Canucks?
Nej, men det är ju inte så konstigt. Jag menar, NHL är ju så mycket prestationskultur det kan bli. Och jag menar, har man inte lyckats bättre än så här på 4 år så särskilt inte om ryktena stämmer att det de facto inte är han som egentligen fattar många av de här besluten. Men någonting måste ju göras. Man har ju ett ansvar gentemot både laget i omklädningsrummet, gentemot ägare, styrelse, fans, att någonting måste hända. Och jag menar, det finns ju lag som har sparkat sin GM för som har legat betydligt bättre till med allting än vad Vancouver Canucks gör just nu, så att det är ju föga överraskande.
Ja, jag kanske ska rätta mig där. Vi har ju snart en till svensk general manager. Från 1 juli så tillträdde ju faktiskt Alexander Steen som ny general manager för St. Louis Blues när han ersätter Doug Armstrong. Så att traditionen förs ju vidare, även om det blev ett glapp på någon månad här då. Men jag är bara nyfiken där, liksom, vad har du för förväntningar på Alexander Steen utifrån vad du vet om honom? Och du har ju täckt en Stanley Cup-final där 2019 när han vann och med Blues och så.
Ja, men alltså det är ju, vi minns ju honom som spelare, att det är en otroligt skarp hockeyhjärna. Spelare med en otrolig, alltså som liksom någonstans förändrade hela sin spelstil under karriären, mot slutet av karriären en renodlad defensiv specialist egentligen, kanske i Blues när de vann. Och jag menar, det är ju en spelare som rätt tydligt har satt in på det här spåret redan när han hängde upp skridskorna på hyllan för några år sedan, att det här är det jag vill göra. Så att jag tror att han kliver in än en gång då, apropå Calvin DeHaan, jag tror att Alexander Steen kliver in i den här rollen oerhört förberedd på vad han måste göra. Han känner ju onekligen marknaden. Jag menar, han har varit i St. Louis i, ja, jag minns inte ens hur länge det är, men det är ju, det behöver närma sig 20 år liksom. Så att jag menar, han har ju jättekoll på klubben, han har koll på marknaden och förutsättningarna. Vi vet ju att St. Louis, trots att stan kanske inte är den roligaste i världen, downtown där arenan ligger, så är det ju en oerhört stark alumniförening. Det är oerhört många bluesspelare som blir kvar i St. Louis efter karriären. Så han har ju ett enormt nätverk av personer runt omkring sig också vad gäller rådgivande och tips och goda råd på vägen. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det här, för att St. Louis är en otroligt stark hockeycommunity. Man brinner verkligen för hockeyn där borta i Missouri, och det är ju ett lag som också har lite, de har ju lite intressanta byggstenar nu mot och Stenberg och många, många andra spelare som gör att de kan bli ett bra lag här de kommande 5-6 åren. Så att det ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja, det kändes också som de gjorde en liten push i slutet av grundserien. Det räckte ju inte ända fram till slutspel, men det var ändå lite intressant. De tradar bort Braden Shen, deras kapten, och Justin Falk, backen, som har varit där under väldigt många år. Och det kändes nästan som att när de gav de här yngre spelarna mer utrymme så blev det bättre resultat också. Filip Broberg, som ju var jättebra för Tre Kronor på OS, han tycker jag fick ett A på bröstet och tog jättemycket utrymme och var riktigt, riktigt vass här på slutet. Så det finns ju, som du är inne på, det finns ju jätteintressanta byggstenar där. Och vi har ju Otto Stenberg och Theo Lindstein som fick komma in och göra sina första NHL-matcher också. Så att det är ju St. Louis ett lag som blir roligt att följa. Det råder inga tvekan om.
Nej, de har ju laddat upp med lite hyfsat med draftval här inför de kommande åren också. Och får väl ett hyggligt val i första runda nu, om jag inte missminner mig då. Så att runt 15:e och uppåt kanske då. Så att ja, det blir spännande att följa. Tycker det är trist för Patrik Galvin, för att återgå till ursprungsämnet här, för att jag tror i grund och botten att jag är inte så säker på att det är han som har legat bakom särskilt många av de här misstagen som har skett i Vancouver, men det behöver ju renoveras, man behöver riva ner både stomme och inkrom i de här omklädningsrummen i Vancouver och verkligen starta på ny kula, och då är det ju verkligheten att Alvin får stryka på foten.
Ja, det blir ju en intressant sommar när de väl har tillsatt en ny general manager, vem det nu än blir, så är det ju elefanten i rummet, som vi brukar kalla honom, Elias Pettersson. Blir han kvar eller inte? Nu uttryckte han väl någon slags vilja här att stanna i klubben trots allt. Han uttryckte väl som att det här har blivit hem för mig. Men det är ju många år av smärta som väntar Canucks och deras fanbase nu, när de måste ändå bygga om och egentligen bygga om från grunden.
Ja, nej, och det är ju lite det de, jag menar, som sagt, hur många år sedan är det nu? De var ju en strumprullare ifrån en Stanley Cup-final. Det är 2 säsonger sedan.
Ja, 2024.
Ja, det kan vända väldigt fort, men det vilar också någonting mörkt över Vancouver. Det är inte bara på grund av det eviga molntäcket där uppe vid Puget Sound, utan det är ju som att den här klubben har ju egentligen ända sedan de klev in i NHL, så har det ju vilat någon slags förbannelse över dem där borta, för att de har varit i finaler och torskat, och de har liksom någonstans gått bet på draftval och ja. Nej, det är någonting där borta i vattnet. Jag ger mig fan på det.
Fantastisk stad att besöka för övrigt. Det är ett av mina favoritställen i Kanada att åka till. En fantastiskt vacker stad. Men som du säger, det är någonting där. De har inte studsarna med sig. Och som vi såg efter Stanley Cup-finalen 2011 när de torskade Game 7 mot Bruins där, så kan det kan hända knasiga saker i den där stan, om man säger så.
Ja.
Du... Från då Vancouver Canucks och St. Louis Blues, två lag som har missat slutspel, till hockey-VM. Och jag är lite nyfiken på att höra, Peter, svenskar som skulle kunna förstärka Sam Hallams sista trupp där och inför VM i Schweiz. Det är alltid populärt samtalsämne så här, den här tiden på året. Det går ju nu rykten om, jag såg det, Vancouvers media meddelar att Tom Villander, Linus Karlsson och inte Elias Pettersson, någon av Elias Pettersson, det finns ju två, men det var, jag tror, de två, Villander och Linus Karlsson i alla fall, är ju aktuella för den svenska VM-truppen, att de har blivit inbjudna till att vara med då här inför turneringen i alla fall. Men så här, utifrån ditt perspektiv, Peter, var, nu vet vi i alla fall att det är 14 lag som, det är 14 lag, det är 16 till och med, som är utslagna, som inte är med i Stanley Cup-slutspelet, och det kommer ju att tillkomma fler spelare såklart. Men har du några så här drömnamn som du är sugen på att se i den svenska VM-truppen?
Alltså, den VM-trupp man skulle kunna bygga är ju inte att leka med. Liksom, vi har ju Mika Zibanejad och Filip Forsberg och Elias Pettersson och William Nylander och jag menar, här Simon Evidsson. En sån som Axel Sandin Pellikka. Det var spännande att se Lucas Raymond. Alltså, det bara kryllar ju av utslagna. Alltså, väldigt många av våra toppspelare i poängligan är ju till exempel tillgängliga. Frågan är det någon av dem som kommer? Det är väl den frågan alla ställer sig just nu. Är det inte det, så kommer vi få ett sånt VM igen där en spelare som Linus Karlsson liksom känns superspännande. Och det gör han förvisso för mig ändå, för att det är en spelare som vi minns ju att han dominerade ganska hårt i SHL under sin sista säsong där. Sköt väl uppåt 30 mål för Skellefteå där under sin sista säsong och gjort det väldigt bra, liksom ätit sig fast i Vancouvers organisation. Öst in poäng i AHL och i år liksom tog klivet fullt ut och gjorde en väldigt respektabel NHL-säsong i år med 35 poäng trots att Vancouver såg ut som de gjorde. Så att det är ju en spelare som jag oavsett vad skulle vilja ha med i ett VM, för det är en spelare som är, han kan spela i lite spridda roller runt om i formationerna och har en riktigt bra näsa för mål, och det är en stor och stark spelare dessutom som alltså, han spelar större än vad han är framför kassen och så vidare, bra målskytt, så att det är en spelare som hade varit väldigt uppiggande att se.
Ja, jag håller med, han har väl smugit under radarn ett tag, men han hade ett fantastiskt slutspel i AHL. Han var ju faktiskt med och hjälpte Vancouver Canucks farmalag i Abbotsford till Calder Cup-titeln som de vann då här förra året. Ja. Och efter det var intressant där inför träningsläget i Vancouver, för många sa, kommer han ens att platsa? Men han har ju varit, som du är inne på, ett av de stora utropstecknen faktiskt för Canucks den här säsongen. Och jag läste någon statistik, alltså baserat på istid så var han en av de mest produktiva spelarna i hela ligan, för att han har ju knappt fått spela powerplay och legat på typ runt 10-12 minuter per match, så att det här är ju en spelare som har gjort väldigt mycket med väldigt lite, så att det är en spelare jag hemskt gärna skulle vilja se. Och sen, det som kan vara lite spännande kan jag känna, i och med att vi har väldigt många unga och spännande spelare ändå som är på frammarsch, liksom att kanske få ett lite yngre VM-lag i år. Vet att Emil Heinemann var ju med redan i fjol. Gjorde över 20 mål för Islanders. Simon Holmström, Tranås killen som ju var i HV71 innan han stack över i ett annat namn så där, som känns jäkligt piggt. Så jag tänker ändå att även om de här storstjärnorna inte kommer loss så finns det ganska många roliga namn. Nu har vi de som är födda på 2000-talet som skulle vara kul att få se, för att liksom också så här känna efter lite, vad har vi att hanka oss fast vid här i framtiden, för vi kommer ju inte kunna leva på Zibanejad och Filip Forsberg och den kullen så länge till.
Nej, men alltså överlag, jag menar, vi har ju, alltså så här, mig skulle det inte göra någonting om de plockade med Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklund. Alltså plocka hela den Djurgårdskedjan till ett VM-lag, för att jag tycker det har varit otroligt uppfriskande. Motivationen behöver man ju inte tveka på överhuvudtaget om man plockar ut de här killarna. Sen vet jag inte, är Viggo Björk verkligen redo för att spela ett hockey-VM? Ja, alltså så som han såg ut i Djurgården innan säsongen tog slut där, så är han ju absolut det. Kolla på Viktor Eklund som han klev in och bara liksom krossade i AHL och gjorde poäng i sin första NHL-match, medan Anton Frondell är ju redan helt NHL-redo. Det är ju inget att snacka om där. Det tittar jag lite på, för det tycker jag hade varit jäkligt kul om AIK-aren Sam Hallam plockar ut en valpkedja från Djurgården till VM.
Ja, precis. I teorin så känns det ju läckert. Sen är ju frågan liksom, är det realistiskt eller inte att få med. Han har ju varit, Sam har ju varit bra på så vis. Jag menar, första året då hade han ju med Leo Karlsson när han fortfarande var typ 18-19 någonting, och sen Felix Unge Sjörum fick ju chansen lite grann i en turnering efter han hade gjort ett bra JVM. Så det känns som att någon av alla de där, Frondell och Ivar Stenberg, känns väl som de som kanske ligger närmast till hans, men varför inte Viggo Björk också? Han, det skulle inte förvåna mig nu när det blev det här fiaskot med förbundet och han inte åker på U18-VM, så är det väl inte helt osannolikt ändå att han får åtminstone chansen att visa upp sig i någon av de här turneringarna som är inför VM.
Nej, men absolut. Och en fråga här också som jag har tänkt på. Har du grunnat på detta någon gång? Vad fan är det med Bor och Vetlanda och dragningskraften där? För att vi har ju Linus Karlsson, han har två säsonger i hockeytvåan med Bor och Vetlanda och tog sig därifrån till NHL. Johan Fransén gjorde samma sak en gång i tiden. Och vi har ju sett nu då en av de större talangerna inför draften här, Viggo Sörensen. Han har valt att göra samma sak och stanna kvar och spela Division 2 hockey i Bor och Vetlanda och kommer ju nu då, ja, han kommer ju bli draftad, det kan jag inte tänka mig något annat. Vad är det pizzerian som är jävligt bra? Är det liksom omklädningsrummet som är himla mysigt? Vad är det som gör att spelare väljer att stanna kvar där för att dra till stekheta hockeygymnasier och liknande?
Nej, men det är ju fascinerande, jag håller med att just, men jag pratade faktiskt med Linus Karlsson om det här för en massa år sedan, och han hade, för honom var det enkelt, det var att han kände sig inte mogen när han började gymnasiet att flytta hemifrån. Han kände att det var för stort steg för honom att flytta. Ja. Och ska jag vara helt ärlig, jag har inte pratat med Johan Fransén eller Viggo Sörensson om det, men jag får bilden av att det är har varit samma sak med dem. För jag vet att Fransén, om jag minns rätt, flyttade väl och skulle spela HV71, men det blev liksom, det funkade inte, så han flyttade hem igen. Och Viggo Sörensson, när han varit med och dominerat med Växjös U18-lag där när de vann SM-guld, och har ju vräkt in poäng i hockeytvåan, och gick ju Bor och Vetlanda upp i hockeyettan också, så får säga grattis till dem. Men det är fascinerande liksom. Sen har du ju såklart Erik Karlsson, det är en helt annan historia, men av de där fyra kanske mest intressanta Bor och Vetlanda spelarna då i modern tid i alla fall, så är det intressant att de har det där gemensamt. Det måste vara väldigt väldigt gemytligt där i Landsbro helt enkelt.
Ja, jag vet inte, jag kommer ju från Rydaholm som är ungefär samma storlek som Landsbro, ungefär precis samma typ av samhälle, och vi hade inget sånt. Alla bara drog.
Nej, det ville bara därifrån så snabbt som möjligt.
Spännande parentes.
Ja, precis. VM går alltså i Schweiz 15 till 31 maj, så vi får se om någon av de här unga killarna dyker upp där, om vi får se kanske någon Bor och Vetlanda spelare.
Ja, men tänk om vi får se Erik Karlsson, för nu ligger ju Pittsburgh under med 2-0 i matcher efter två hemmamatcher mot Philadelphia Flyers.
Ja. Ja, alltså när det är Erik, så det finns ingenting jag någonsin utesluter med den karn. Så att han verkar ha, som vi har varit inne på tidigare när du hade din kanon och kalkon förra veckan, så han älskar ju hockey, och vem vet liksom, om det har varit en lång säsong, så att det är klart, man ska inte hoppas på för mycket. Men vad fan är det som händer med Pittsburgh Penguins? Jag tänkte att när de gick in i den här scenen, det här ser ju jättebra ut, de kommer att spöa Flyers, och sen nu pang, boom, två matcher, två förluster på hemmais dessutom.
Ja, och det har ju inte sett bra ut heller. Det är inte så att de har öst på skott mot kassen och liksom bara liksom kört in i... Nu höll ju Vlada, höll ju nollan. Det var Vlada som stod i natt. Va?
Ja,
han höll nollan. Men jag menar, de har ju i matchen igår, som jag satt och tittade på delar av den, så de hade otroligt trögt att komma igång och var ju nästan utspelade. Första 5-6 minuterna hade ju Flyers betydligt mer av chanserna, så att jag vet inte riktigt vad det är som hände. För jag menar, Pittsburgh såg ju läskiga ut. Det var ju veteraner i form och allting såg ut att stämma, liksom en stark avslutning på grundserien och sådär, och nu bara helt chockade över ett, förvisso ett Philadelphia Flyers som har varit i slutspelsmode ganska länge, men det var ju ändå på något sätt Pittsburgh också. De blev ju också klara först i näst sista omgången eller något, så att det ska ju inte skilja, tycker jag.
Nej, jag håller med, och det jag måste vara ärlig och säga att jag sett väldigt lite av Sidney Crosby i den här serien. Förvånansvärt lite. Jag tänkte att han skulle ta över lite grann, men den spelaren som har stuckit ut mest för mig, det är ju faktiskt en av de yngsta på isen, Porter Martone. Alltså, 19 år gammal, har 9 matcher NHL-erfarenhet, kommer in och jävla bara kör. Alltså vilken, vilken profil. Alltså det där målet han gjorde i första matchen, det skottet han vräker in bakom Stuart Skinner, det är bara så här, det är poesi. Alltså vilken spelare man hittar där. Det ser ut som en riktig så här, ja men power forward, alla, jag vet inte vem man ska, om man ska gå långt tillbaka i tiden, med Pappa Kachuk eller någon sån där liksom riktigt stor tuffing liksom, som bara vräker sig fram. Där tror jag man har hittat sin framtida lagkapten, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, det är en spelare som i hela liksom sin spelstil och uppenbarelse på något sätt bara andas Philadelphia Flyers också.
Ja,
och en sådan, jag menar, du kan titta på Michkov, men han har ju liksom ingenting i sitt DNA som hintar åt att han skulle vara en born to be Flyer liksom. Men det har ju Porter Matone, och jag menar just bara attityden, storleken. Jag ska inte säga att det här är en ny Erik Lindros, men det är ju ändå så nära man kommer i dagens hockey grann, liksom, lite grann. Alltså stor, stark, alltså stor, stark rightare med ett jävla skott och liksom en attityd som det här laget kommer att ha nytta av under 15 års tid, framtida lagkapten och allting. Det är ju bingo och grattis till Flyers att de har träffat rätt nu i draften i ett par år i rad, känns det som.
Ja, de satsar ju på väldigt stora spelare här framförallt. Så det är väl en vink åt att de vill tillbaka till Broad Street Bullies-eran eller Legend of Doom eller vad man nu, vilken era man nu vill lägga fokus på. Men det passar ju ganska bra med Rick Tocchet som coach numera också då, att få tillbaka lite av det där jävlar anammat som på något vis har symboliserat klubben genom åren. Det är ju liksom lite av blue collar crowd där i på Phillies hemmamatcher, så att det här är ju, det här passar ju dem alldeles perfekt på något vis. Du, i övrigt i slutspelet då, det blir ju svårt att prata för att det förändras så snabbt här, från bara natt till natt så hinner ju hända saker. Men är det något annat sådär som har fångat din uppmärksamhet, bortsett från då att Pittsburgh har hamnat i ett väldigt besvärligt läge?
Nej, men det är väl lite grann, nu är det ju match i natt, så det hinner vi ju inte få resultatet av innan det här avsnittet släpps. Men Lightning Montreal var ju en riktig höjdare naturligtvis, och samma sak var det ju med Buffalo Boston, Buffalos vändning där och Slavkovskis hattrick i Montreal-serien. Så att det är ju fantastiskt fina slutspelserier vi har fått i år. Det känns som att jag menar, du ser ju liksom, alltså Edmonton fick ju kämpa hund för att slå Anaheim igår. Jag menar, Ottawa pressar Carolina till double overtime. Det känns som att ingen av de här matchserierna egentligen, möjligen kanske med undantag för Colorado Kings, det får jag väl äta upp i efterhand, det känns som att ingenting känns avgjort på förhand här. Det kan gå lite hur som helst.
Ja. Nej, men jag håller med. Det är kul med att det är lite mer oförutsägbart på något vis. Så att Florida Panthers inte är med i slutspelet, det ger ju ändå något vis en liten fräschör, kan jag känna. Man vet att det är ett nytt lag som kommer att vinna och på något vis ta över kronan då. Så jag vet inte, jag hade så här, när jag gick in i slutspelet, jag hade en bra känsla för Dallas Stars, och så kom de ut och få spö med 6-1 första matchen. Nu vann de match 2 förvisso, men det är så här, jag hade en bra känsla för Tampa också, de åker på stryk i första matchen, så att det känns så här, ja, jag ska inte lyssna på några magkänslor längre, det är bara liksom luta sig tillbaka och följa festen istället.
Nej, och sen är ju detta också naturligtvis en förlängning av den sinnessjukt jämna grundserie vi har haft, där det liksom var strid på kniven in i den sista omgången, och inte bara om vilka som skulle gå till slutspel, utan titta bara i Atlantic Division liksom hur tabellen slutade. Det var ju liksom en straffläggning ifrån att trean hade blivit etta och tvåan hade hamnat på wildcard och whatnot. Så att det var liksom det är ju ingenting som skiljer de här lagen åt liksom kapacitetsmässigt uppenbarligen, för har du inte sorterat ut över 82 omgångar så ska det ju rimligen inte bli några blowouts i slutspelet heller, så att det här blir strid på kniven i flera av de här serien. Vi får hoppas på många game sevens i första rundan och det tror jag vi får.
Ja, det har vi ingenting emot. Har du någon favorit att vinna Stanley Cup i år?
Jag hade ju det innan slutspelet började. Nu ser ju alla ungefär lika bra ut. Jag har ju gått och trott på en final mellan Tampa och Colorado, men fan vet alltså nu, för Montreal såg väldigt vassa ut. Nu ska jag säga att Tampa gjorde som helhet en bra match, men jag menar, Montreal är ju mycket bättre än och de har ju varit bra hela säsongen, men det har ju inte riktigt landat att Montreal är ett lag som kan vinna Stanley Cup i år, för det är de.
Ja, det var P.K. Subban gick ut. Han trodde att de skulle vinna Stanley Cup, varpå Sean Avery av alla dök upp och kallade honom dum i huvudet. Så att jag kommer inte att kalla dig dum i huvudet om du säger Montreal Canadiens, men det är kul att det kan röra upp lite känslor i alla fall.
Ja.
Ja, Peter, innan vi lägger på luren här och tackar våra lyssnare för idag, så vill jag höra lite grann vad ni hittar på Elite Prospects just nu.
Vi taggar ju naturligtvis stenhårt inför U18-VM som börjar, ja, när är det nu?
På onsdag klockan 12 spelar Sverige sin första match mot Tyskland, men sänds faktiskt på SVT.
Så precis, när detta avsnitt sänds ungefär då, eller när det kommer ut. Det gör ju vi, det är det sista vi gör nu innan vi stänger och spikar draftguiden. Vi har ju, nu var det ju väldigt trist med Viggo Björk, jättetråkigt. Alla våra scouter är ju väldigt ledsna över det, för de hade velat se honom dominera. Men i det svenska laget till exempel finns ju väldigt många spelare, ska man veta, som har möjlighet att klättra ganska ordentligt, inte bara på våran draft ranking utan också på NHL-klubbarna interna listor. Så att det ser vi väldigt mycket fram och emot att bevaka, och samma sak gäller ju för, ja, för Finland, för USA, för Kanada. Så att U18-VM alltid en riktig, riktig höjdare, och Sverige även utan Viggo Björk tycker jag har en god chans att ta hem den här och vinna dubbelguld i år.
Förlust mot Kanada i första träningsmatchen 2-5, men sen vann de mot Lettland med 8-1 i genrepet, så det är där vi kliver in i turneringen med en förlust och en seger. Och allt om småkronorna kan ni givetvis läsa om på hockeysverige.se. Vi har inför turneringen så har vi en podcast som heter Framtidens stjärnor, där flera av spelarna i det svenska laget, bland annat lite Växjökillar där faktiskt, Peter, har intervjuats inför avresan här till Slovakien. Så det kan ni kolla in om ni är sugna på att få reda på mer om U18-VM och småkronornas lag i den turneringen. Med det så vill jag och Peter tacka så mycket för visat intresse, och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!
Tack och hej!